Det här är TechBrief svarar. Idag om kampen mellan OpenAI och Anthropic.
Vi har fått en fråga.
Hej podden. I början av AI-boomen pratades det nästan bara om OpenAI. Men på senare tid känns det som att Claude och Anthropic har gått om, i alla fall snackismässigt. Främst då för att folk skaffar sina AI-agenter där, som jag förstår det. Men hur kommer det sig att OpenAI inte har agenter? Och hur kunde Anthropic bara glida upp bakifrån och springa om? Och vad händer med OpenAI nu? Förklara gärna detta. Hälsningar, Magnus.
Många bra frågor.
Mm. Inte jättelätt att svara på, men man kan väl börja med att säga att nej, men OpenAI har ju agenter.
Ja.
De har en sån agent mode, så att det är inte så att de inte finns.
Nej.
Men de är väldigt mycket sämre paketerade och svårare att hitta än vad Anthropic är. Det är ju verkligen liksom en liten... Det är i din chattruta, finns det liksom en liten knapp som du kan trycka på och sätta in den i agent mode. Och av egen erfarenhet kan jag säga också, den är inte alls lika bra.
Nej, och agent mode betyder ju egentligen då att då interagerar du inte med den som en chattbot, utan då kan den så att säga utföra uppgifter åt dig själv. Och det var ju ganska mycket buzz kring när Operator kom från OpenAI drygt ett år sedan. Då var det så här, nu kanske vi ser här på bred front att folk kommer börja använda det här, och de kommer kunna boka hotell och köpa alla dina matvaror och göra allt åt dig. Men det har ju visat sig vara svårare än vad man kanske har trott. Så att det har ju inte varit jättemycket uppmärksamhet kring OpenAI:s agentframsteg det senaste året.
Nej, jag tror att ett av skälen till varför det har blivit så här är att de har gått lite i två olika riktningar. För att OpenAI är ju överlägset störst när det kommer till användare. Det är de siffrorna man oftast ser. De når ju otroligt mycket människor och så vidare och så vidare. Medan Anthropic har ju satsat mer på företag.
OpenAI kan man säga är mer liksom D2C, alltså man riktar sig mot vanliga konsumenter, medan Anthropic ju är väldigt mycket mer har en edge mot företag, verkligen.
Ja. Och byggt liksom produkter. Jag tror också att det man pratar om, det man kan se, att det också genererar intäkter. Att som konsument är man ju van att inte betala. Men som företag är man ju van att man betalar för allt.
Mm.
Det finns ju aldrig någonting som är gratis på företagssidan, utan man vet att man måste betala. Och det gör ju att de har paketerat om sina tjänster till Claude Code, Claude Cowork exempelvis, de här som är ju rena företagsprodukter. Man kan ju använda dem som privatperson också, men det är inte det.
Ja,
det är inte därför
och de har
finns.
Ju de har ju satsat på, om man tycker att OpenAI har släppt, det är klart att OpenAI:s nya modeller har fungerat på ett nytt sätt och så vidare, men man har ju mer kanske släppt produkter som är bredare. Det är ju svårt att liksom lansera en specifik agent eller specifik funktion för till exempel då jurister som riktar sig till allmänheten, men finns betalningsviljan, då kan ju det ändå vara en väldigt bra affär för Anthropic.
Ja, jag tänker också att det även PR-mässigt har varit väldigt smart att gå in just på utveckling, alltså kodning. Det här är ju en grupp människor som är väldigt intresserade av detta, som pratar mycket om det, early adopters av AI-teknik överhuvudtaget. Hade du gått in och löst ett helt annat typ av problem som inte alls var lika liksom tekniskt orienterat, hade du kunnat fått säkert en lika stor impact, om inte större, men ingen hade pratat om det, för de har inte börjat använda det här.
Heller. Alltså det är ju väldigt smart att Anthropic, för det är ju mycket med Claude Code som man fick, som ett genombrott kan man ju säga ändå. Och precis som du säger, att den gruppen som har riktat det här mot, det är de som redan är, de befinner sig redan här, de är redan intresserade av att använda det här, och de snackar om det med andra personer som kan saker om det här. Så det är ju väldigt smart, verkligen.
Nej, och de har tagit den positionen, så nu är det ju fler som pratar om liksom att man använder Claude Code specifikt snarare än att jag använder AI som en del av min utvecklingsprocess. Man pratar ju, folk snackar till nu, jag använder Claude Code. Claude Code skriver 90% av min kod. Sen liksom specifikt den produkten. Det måste vara ganska surt ändå för OpenAI, även om det inte var deras liksom primära fokus. Och de hade ju tydlig ledarposition, men det är ett bra exempel på hur man kan liksom hitta sin egen väg i att tittar man från utsidan och går tillbaka kanske 18 månader så såg det ju ut som att OpenAI var en överlägsen vinnare vid det tillfället. Men här har de valt en helt annan väg framåt. Man kan ju ana då, så som sagt, du vet ju kodverktyg, OpenAI har också Codex heter det väl, tror jag. Så att de sitter väl och jobbar med det as we speak, kan man tänka. Jag tror inte liksom det här slaget är över, men de frågeställarna har ju helt rätt i att det har ju verkligen blivit ett stort uppsving på ett ganska smart strategiskt sätt att satsa på en helt annan typ av marknad.
Tidigare så var ju Anthropics men de marknadsförde sig ju mycket som att de var ett mer etiskt alternativ, att de hade bättre säkerhetsfunktioner och tänkte annorlunda kring AI än vad till exempel då OpenAI gör. Det har ju inte känts, det som marknadsföringsstrategi har ju inte känts som att det var särskilt framgångsrikt kanske. Det är inte det som har gjort, tror jag, att människor har dragits till Anthropic. Men det kan ju vara så att man ändå har vunnit på att, så att säga, ta det lite långsammare. Tänka igenom saker på ett annat sätt först än att man har varit med och slagits om att ligga längst fram i racet.
Här är ju ett sidospår, men en intressant grej är ju nu att precis i dagarna så har ju Anthropic blivit uppkallade till det som tidigare hette Department of Defense och nu heter Department of War. Och amerikanska försvarsministern Pete Hegseth det har läckt ut en hel del information, åtminstone, som säger i princip nu måste vi kunna använda Claude ordentligt. Så allt det här pratet om att vi ska använda det på ett etiskt vis och vidare hamnar nu tänkbart åtminstone i en direkt konflikt.
Verkligen.
Med amerikanska regeringen som säger vi måste ha det här till vad man kan gissa är krigsoperationer av något slag, försvarsoperationer kanske är svårt att säga, så att den här positionen som man har tagit fallhöjden därifrån, om man nu tvingas gå med på det, och det kan man ju förstå att man kanske inte vill gå emot amerikanska statsapparaten, men fallhöjden därifrån att ha sagt nu ska vi göra det på ett bra sätt och sen direkt gå över och börja liksom utveckla
vapen.
Självtänkande drönare, den är ganska hög.
Ja, men frågan är ju då, vad händer med OpenAI nu då?
Ja, jag tänker att de behöver gå, här finns ett vägval för dem att göra. Antingen så tror man att liksom slaget står med själva kodgrejen och att det liksom kommer bli mer på den fronten. Och att man tror att det här är det sättet som man kommer få flest företag att använda en AI-tjänst regelbundet. Det kan nog stämma. Det här är ju någonting som kräver i princip ingen mänsklig interaktion överhuvudtaget. Det finns ju jättemycket exempel på bolag som jobbar helt remote. Man pratar på Slack, man checkar in kod via GitHub. Man träffas aldrig, man pratar aldrig. För kod funkar på det viset, det går att göra det på det sättet. Sen så finns det ju så mycket annat som de här agenterna har. Man lämnar kodgrejen, att det här finns ju position att ta och göra andra saker. Det har ju Klarna pratat om att vara shoppingagenter och den typen av saker istället, att det finns mer konsumentorienterade saker. Och det som man har sett från den gamla skolan var ju mer så här, kan jag få en agent och ringa en frisör och boka en klipptid eller boka en resa åt mig. Så att om man inte bara vill slåss om vem som är den bästa kodgrejen, så kanske man kan tänka sig, vad är den konsumentorienterade grejen? Vilka områden är det man främst och liksom med lägst friktion skulle kunna tänka sig att testa en agent för? Vi pratade lite om detta här idag, men vad kan du tänka dig att använda en agent till?
Jag tänker ju absolut att det är just för shopping och kanske för produkter som inte dels kostar så mycket och som man inte... som är liksom lite mer vardagsnära köp, typ matvaror. Jag hade jättegärna använt en AI-agent som kunde liksom, ja, men utifrån vad jag vill ha för typ av recept för veckan, bara lösa min inköpslista och sen beställt dem och fått dem kanske då levererade hem till mig. Det hade jag definitivt kunnat
göra. Det bästa hade varit om man hade kunnat ta en bild på sitt kylskåp.
Exakt.
Och så ser den att den här liksom ledsna romansalladen blev oäten igen. Och så kommer den inte att köpa det för att du tror att du kommer göra caesarsallad, men det kommer du inte.
Men så kan jag använt det till en del tidigare, att just få lite så här, vad kan jag laga utifrån de här förutsättningarna till exempel. Men, men den typen av köp känner jag att det är ganska låg friktion. Det är ju ganska, det tänker man att det ändå är användbart. Men där finns det ju också flera, där tänker jag att det också finns flera led som behöver klaffa, och det finns ju redan en plugin såklart för det här, och det finns flera som anslutit sig dit. Och det pågår ju lite, som vi har pratat om tidigare också, ett slag om så här, hur ska man optimera sitt företag för att få finnas i en sån här shoppingagent. Vad kan det finnas för andra områden då? För vad tänker du? Vad skulle du
göra? Jag tänker reseplanering, stor grej. Jag tänker också att det är tacksamt att göra saker som ligger direkt nära ett köp av ganska mycket pengar. Affärsresor kanske inte är det som kommer komma absolut först, men jag tänker vanliga resor. Många människor reser ju på ett sätt som affärsresenärer inte gör.
Mm.
Affärsresenärer är ju så här, jag måste vara i New York nästa onsdag klockan 1, för då har jag ett möte. Medan många andra är så här, jag skulle vilja åka någonstans varmt när det är lov. Typ. Och, liksom, och det är inte så mycket mer avancerat än så, och liksom helst under 5000 spänn. Att man, den typen av frågeställningar och den typen av tjänst är ju ganska svårt om du ska söka på i vanliga resesökmodeller. Yeah. Det är lite bättre, men det är absolut inte så smidigt liksom, att den säger, okej, men du bor här, då kan du flyga från de här tre olika flygplatserna.
Det är ju fruktansvärt.
Eller du kan ta tåget
om man ska
hit och sådär.
Titta på så jämförelsesajter för både egentligen, ja, hoteller är ju kanske lite bättre, men så här med flyg, men också att bara så här, samla ihop allt det där på ett smidigt sätt. Där finns det ju verkligen ett jobb att göra, kan man säga.
Och det är ett dataproblem, ja. För den här datan är ju strukturerad, den finns ju där. Men till exempel att varje biljett man då ska boka, så här, åh, den kostar 1500 spänn, och sen så klickar man in på den, gud vad billigt, och sen ser man, aha, ska du ha en resväska, då kostar den 2200. Ja. Det där är ju dataproblem. Mm. Det vet ju inte än, det kan man ju se sen när man väl går in, när man har sagt att jag kommer resa 4 personer med en resväska var, och då vet den det. Och det här tar ju en oändlig tid, och det är så många av de här resebolagen har vunnit på det, att man orkar inte.
Nej.
Man orkar inte hålla på och jämföra allt för mycket. Så, och är man del av den köpprocessen, då brukar man också kunna få en ganska fin andel i provision.
Mm.
Av det också, så att om man är alltså agenten som resulterar i ett köp, ta en sommarsemester, det är ju ett stort köp.
Ja.
Ett ovanligt köp och för mycket pengar. Så det är klart, kan du få några procent på det, så kan det vara en ganska fin intäkt också. Så att, alltså den positionen är än så länge ganska tom, men där finns någonting exempelvis. Jag säger inte att det här är det som kommer komma först, men bara som ett exempel på hur en AI-agent skulle kunna bli en ganska användbar konsumentprodukt för något som folk gör årligen. Åker på skidsemester, åker på sommarsemester eller något motsvarande.
Mm. Nej, men och det är väl där man spontant tänker att OpenAI, det är klart att de fortfarande kommer finnas. Alltså det är klart att de fortfarande kommer sälja liksom tjänster mot företag, att det finns enterprise, att det finns också olika agenter för olika uppgifter. Men jag tänker att det är just det där konsumentsegmentet där man kommer hitta dem, där de kommer kanske ligga i framkant, tänker jag spontant framöver.
Ja, och det är väl också där annonsgrejen kommer in också. Alltså klart att nästan alla annonser vill ju driva dig till att köpa någonting, byta till en tjänst eller liksom av något slag. Så det är klart att alla de här kostnaderna som de här bolagen har dragit på sig måste ju täckas på något vis. Kan man leda dem till något form av köp av något slag? Det hjälper ju. Så det är inte dåligt att ha väldigt många konsumentanvändare, men det är svårt att kanske få dem att betala $100 i månaden för en slags kodprodukt. Det är ju en ganska förhållandevis ganska liten marknad jämfört med alla människor i hela världen som skulle kunna använda det till något annat.
Ja. Om du har en fråga så får du jättegärna skicka den till techbrief@svd.se, och vi blir som alltid extra glada om du skickar det som en ljudfil.
Du har lyssnat på ett avsnitt av Techbrief svarar från Svenska Dagbladet. I studion denna vecka var jag, Björn Jeffrey och Sofia Sinclair. Producent är Tove Leffler, vår kollega heter Henning Eklund. Vignetten gjordes av Stefan Storm och vår ansvariga utgivare är Lisa Irenius. Vi är tillbaka på torsdag igen med ett vanligt avsnitt.